Jag börjar med att presentera mig då. Jag heter Peter Johansson och kommer från Sverige. Jag kommer nu sist ifrån Södertälje-trakten. Jag har jobbat i många år inom DKSN, det kristnas nykterhetsrörelse, inom missbruksvården. Jag har varit verksam inom Lästadianska fridsföreningen i Stockholm. Jag har varit ordförande under många år och predikant. Så det är min bakgrund. Nu har jag gift mig med en Larsmo-flicka, så nu hamnar jag uppe i Larsmo. Och så hamnar jag här. Och granne med Roger. Det är jag glad för. Tråkigt han ska flytta. Jag skulle gärna vilja börja med att be. För jag känner att jag behöver det. Så jag tack för om ni förenar mig. Fader, vi tackar dig än en gång för att vi får vara dina barn. Tack för att du har fött oss genom din sons blod. Tack för att vi får höra ditt ord. Vi ber att du ska låta det vara verksamt och levande på våra hjärtan, Herre. Vi ber att du ska lägga ditt ord i min mun, Herre. Att du ska vara med. Du vet att jag inte är värdig att bära fram dig, Herre. Men jag ber, Herre, ändå att du ska vara med. För ditt rikets skull, för din namns skull. I Jesu namn. Jag blev ombedd att tala om erfarenheter från livets väg. Jag är mycket tacksam för den väldigt trevliga rubriken som jag tycker är jättesvår. Jag har våndats oerhört inför det här. Vad ska jag säga? Livets väg, vad då för livets väg? Ska jag tala om mitt liv eller ska jag... Jag tycker det har varit jättesvårt. Men jag har kommit till det i alla fall att jag ska tala med nu något, utgå ifrån Guds ord. Och tala om den livets väg som Gud stakar ut i ordet. Och sen tänkte jag kan berätta lite grann för mitt eget liv då, parallellt med hur jag har upplevt det här. Vi vet ju att det är Gud som kallar och verkar och drar människor till sig. Och Gud gör det på ett speciellt sätt, tycker man sig ha upptäckt inom den lutherska ortodoxin. Genom någonting som man kallar en nådens ordning som skymtar fram i Bibeln. Som de kristna tycker sig ha upplevt i sitt liv. Jag ska läsa ett ställe från Romarbrevet som talar just om det här. Jag läser från Romarbrevet 8:28 och framåt. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. För dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Här har man alltså en slags bild av hur Gud kallar en människa ut från världen. Hur det går till. Det är en slags process som man då har kallat för nådens ordning. Och som börjar långt där borta innan världens skapelse. Innan någonting blev till så utvalde Gud oss i Kristus Jesus. Han har redan innan han skapade världen skrivit våra namn i livets bok. Vårt kristna liv börjar i evigheten hos Gud. Han visste före han skapade oss vem som skulle ta emot hans nådeserbjudande. De som han har förutbestämt, säger han. De som han har förutbestämt. Det här hade ett annat namn också. Utkorelsen. Det är det första jag vill stanna inför då. Utkorelsen. Och det här är en mycket svår bit av den kristna tron. Någonting som man har diskuterat mycket. Inte bara inom våran kyrka utan överhuvudtaget inom kristenheten. Det står i Romarbrevet 9 tror jag det är, att jag förbarmar mig över vem jag vill, och vem jag vill förhärdar jag. Gud förbarmar sig över vem han vill, och Gud förhärdar, förstockar vem han vill. Han säger till Farao: just därför har jag låtit dig uppstå, för att jag ska visa min makt på dig. Och när Mose gick till Farao så verkade inte omvändelse. Det verkar förstockelse och förhärdelse. Gud förhärdade hans hjärta. Jesaja säger det samma sak: gå till detta folk och predika, förhärda deras hjärta. Det är av evighet bestämt vem som blir frälst och vem som inte blir frälst. Det är inte upp i en människas makt att ta det till sig. Det måste vara Gud som ger det. Och det här är väldigt svårt för köttet och Sverige. Vi vill väldigt gärna välja Gud. Vi vill säga: jag har valt att följa dig Jesus. Jag har varit from och velat bli frälst. Men det, så säger inte Bibeln. Romarbrevet speciellt, 9 kapitlet, kan man gärna försöka plöja igenom några gånger. Och det är ganska bäst medicin för köttet. Det är Gud som utvärjer vem han vill. Jakob och Esau. Jakob älskade jag, Esau hatade jag. Innan den förföljde, innan de hade gjort någon gärning för att Guds utkårelsebeslut skulle bli bestående. Det här kan kännas som en väldigt besk medicin. Men det är en väldig tröst när man är i tron. Det är inte jag som är ansvarig för att jag är en kristen. Det är Gud som är ansvarig för att jag är en kristen. Det är han som är garanten för att jag orkar tro. Det är han som är garanten för att jag kommer att komma fram till himlen. Det är inte jag. Jag klarar inte av det. Det är Gud som är garanten för det. Den gamle Göteborgsbiskopen Gerts då, han förklarade det här med predestinationen eller utkårelseläran på det här sättet. Han sa att Gud, innan han skapade en människa, vet ju allt av evighet. Han vet också vem som tar emot evangelium. Han vet vem som förkastar det redan när han skapar honom. Gud vill alla människors frälsning, att alla ska komma till kunskapen om sanningen och bli räddad. Han har inte något behag i den ogudaktiges stöd, utan fast med att han omvänder sig och får leva. Gud vill alla människors frälsning, men han vet vem som säger nej, och ändå skapar han dem. De här två aspekterna, att Gud vill frälsa alla, att Gud förhärdar vem han vill och förbarmar sig över vem han vill, de kan synas olösliga. Det kan synas som en ekvation som aldrig går ihop, men jag tror att den gör det i Guds väsen, i hans allmakt, allvetande och allförutseende. Så går de här två ekvationerna ihop. Men evangelium och tröst för oss, det är Gud som har velat våran frälsning. Det är Gud som har bestämt oss till sin sons avbild. Det är han som har börjat verket, det är inte vi. Dem som han har förutbestämt har han också kallat. Kallelse genom evangelium, brukar man då säga. Det är en nådens ordning. Kallelse genom evangelium. Guds ande är med ordet och verkar när det vill och hos vem det vill. Anden blåser dit den vill och du hör det sus, men du ser inte vart den kommer ifrån eller vart den far. Men Guds ande verkar när den vill hos den människa den vill. Och den helige ande kallar genom ordet. Så var det för mig. Jag var ett levde inte på livets väg, jag levde på dödens väg. Och hade ett misär till liv alltså. Jag var skilsmässa och barn, född i ett trasigt hem, med en sjuk mor. Född nästan utan uppfostran. Det fanns ingen där. Mor var på sjukhus nästan hela tiden, halv sönderslagen av min far. Förstörd i nerverna av en man som mådde väldigt dåligt själv. De skilde sig när jag var 2 år. Och min väg var på något sätt utstakad. Den ledde in i ett mycket tidigt missbruk. Redan när jag var 12 år kanske, Sterking, så började vi missbrukas. Vi sniffade, vi drack öl och vi... Jag började på en sån här stig som på något sätt var utstakad för mig. Och det accelererade mitt missbruk och min asociella beteende tills jag inte längre hade någonting kvar. Jag tror jag låg 3 hyror efter. Jag hade missat arbetet. Jag hade ingenting. Jag drev omkring in i Kungsträdgården och drack. Det var i stort sett det mitt liv gick ut på. Och där mötte jag några killar som vittnade om Jesus åt mig. De vittnade om Jesus och det verkade på något underligt sätt. Jag tror de bad också. Hela församlingen bad. De hade evangelisationskampanj där i Stockholms centrum. Och det var en underlig kamp, denna kallelse. Det var inte jag som utvalde Kristus. Det var inte jag som valde att nu ska jag bli from och religiös. Så var det inte alls. Utan Gud övervann mig. Jag kämpade emot, men han drog mig med kärlekens band. Det var som 2 delar av mig slogs med varandra. En del sa nej, 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 jag vill inte. Och den andra delen sa ja, du måste. Det var 2 väldiga strider om människans själ. Och Gud vann. Jag fick ta emot hans kallelse. Dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Rättfärdiggörelsen, den måste föregås av någonting som vår kära broder så otroligt mycket fint predikade om. Man ska upplysas genom lagen. Den helige ande kallar först med kärlek, gör det levande. Sen drar han in i ordet egentligen, i upplysning av hur det står till med en själv. Och det är lagen som då ska bli levande för en människa. Men lagen blir bara levande om man lyssnar till den. Om man använder nådemedlen, man går till predikningarna, man går alltså till brödragemenskapen, använder ordet, bibelläsning, böner, brödsbrytelse. Där finns källorna att ösa ur så att den helige ande ska kunna verka på ens hjärta. Om man inte går in i ordet, så då får man ingen kunskap om synd. Lagen blir aldrig levande. Så där kan man på något vis gå fel. Även om man haft en äkta kallelse. Jag vet många kändisar i Sverige som har haft kallelse. Och inte bara i Sverige, internationellt också. Bob Dylan till exempel. Jag vet inte om ni vet vem det är. Det kanske inte gör, ni är lite för gamla för det. Men väldigt internationell kändis. Han nåddes av Guds kallelse. Gav ut bland annat en skiva som är helt, alltså det är bara om Jesus. Bara om Jesus. Otroligt under. Men det blev aldrig riktigt till någonting. Och jag tror att det var just här som det gick fel. Han nåddes av kallet men gick inte in i en kristen gemenskap, ett användande av Guds ord. Det är Gud som måste till för att lagen ska bli så skarp som den behöver bli. Den helige ande måste göra det levande. Jag tänker ofta på Paulus, han sa så här: när lagen kom, då blev synden levande. Och då måste man ju fråga sig, när lagen kom, han har ju suttit vid Gamaliels fötter sedan han var grabb. Han har ju hört på Guds lag hela sitt liv. Vad menar han, när lagen kom, blev synden levande? Ja, när den helige ande var med och gjorde lagen så skarp och gjorde den till min lag Och inte en yttre lag bara, att man inte stjäl, inte horar, inte dricker. Utan när det blir en lag som säger, du ska icke se på din nästas hustru med begär, då har du hora med henne. Du ska inte vredgas på din broder, då är du mandråpare. Var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Älska era ovänner, be för era fiender. Om någon slår dig på högra kinden, vänd den vänstra till. Om vi låter lagen bli så skarp, då börjar det inte vara lika bra ställt med en själv. Det kan ju vara det i det här grova yttre, men när den får verka på hjärtat, i hjärtat, då ser man hur falsk man är själv. Då till och med ens fromhet är fläckad. Till och med den kan bli med någonting man skryter med, någonting orent inför Gud. Upplysning genom lag. Gud upplyser ju inte för att trycka ner. Han gör det inte för att förkrossa oss eller göra oss illa. Och den har ingen värde i sig själv, den här upplysningen. Det är ingen fromhet som jag kan hålla fram och säga, titta Gud, nu har jag betalt av för din frälsning, för jag är from och tror att jag är en skitstövel. Så är det ju inte. Men det behövs för att evangeliet ska kunna slå rot. Det är bara därför lagens upplysning behövs. För att vi ska vara redo att ta emot det Gud vill ge. Det är ingen bedrift i sig. Det är bara någonting nödvändigt som Guds ande gör med oss. Han gör oss till syndare. Det kan vara väldigt svårt det här. Speciellt i våra kretsar. Ska jag säga, i lästadianska kretsar, det här med synd och nåd är ju liksom ständigt på tapeten. Och man, varje predikant börjar alltid sin predikning med att säga, åh jag är så syndig, åh jag är så förskräckligt syndig. Och det är det enda man ska säga hela tiden, jag är så väldigt syndig. Men det finns ju en risk där då, att man liksom gör sig själv syndig. Och inte låter den helige ande göra det uppenbart för hjärtat. Det kan bli liksom en mask, en ytlig syndakännedom. Det är en risk med det. Dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. När man har blivit avklädd sitt eget, och man i sin strävan efter att vara from har märkt att man inte är from, då är man också öppen för det Gud ville ge redan från början. Gud ville ge goda gåvor alltid. Inte hos honom felet sitter, det hos oss. Men då kan man förstå Jesus, varför han behövs, varför han måste dö. Man kan förstå Pauli ord, jag vet att i mig själv, i mitt kött bor inget gott. Men man kan också ta till sig att Jesus Kristus har kommit för att frälsa syndare, bland vilken jag är den största. Man kan ta det till sig. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare, säger Jesus. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och har man då fått bli sjuk, eller i alla fall fått diagnosen som man förstår, att ja, du har svår cancer över hela kroppen, och du, det här går nog inget bra. Ja, då förstår man att ja, nu behöver jag vård. Jag behöver hjälp. Jag behöver en frälsare. Det blir dyrbart. Jesu blod blir helt plötsligt dyrbart istället för någonting som har varit nog alldeles självklart. Allt det gick ganska bra för mig. Nu skryter jag, förlåt att jag gör det. Förlåt att jag är så egocentrisk. Men jag ska tala om livsvägen, och jag kan ingen annan människas andliga utveckling annat än min egen. Det är den enda, jag kan inte ens den speciellt på, om jag ska vara helt uppriktig. Men allt det gick ganska bra för mig, tyckte jag. Jag tyckte det gick, det morra på. Jag fick förstod evangelium, och jag kan nog säga att jag tror att Gud ledde mig till en levande tro. Och jag nitälskade för Guds ord, precis som Ola gör, eller de allra flesta utav er gör här inne. Det finns ju en orsak att ni är här. Det är för att ni vurmar för Guds ord. Ni tycker det är viktigt. Men själv hamnade jag på något sätt snett. Det gick fel. Och det gick det i den sista processen. Det heter, dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Helgelsen, det sista steget på nordens ordning. Helgelsen. Och hur kunde det gå snett för mig? Hur kan det gå snett i helgelseprocessen? Ja, jag tog mig an det här med en största iver. Att försöka bli helig. Att försöka leva Gud behagligt. Jag ville det verkligen. Jag kan säga ärligt, jag ville det. Jag ville vara from. Jag ville behaga Kristus. Och jag blev väldigt nitisk när det gällde mig själv. Och jag blev väldigt nitisk när det gällde andra. Och den här nit också för Guds ord och för Guds församling. Allt det här förfallet som man ser inom kyrkan i Sverige och sånt, det gick mig ju alldeles till huvudet. Jag blev ju förtvivlad och försökte på olika sätt verka för Guds ord, för renhet, för helighet. Men jag märkte aldrig själv att mitt i min nit så blev jag mer och mer lagisk. Och jag blev så väldigt upptagen med andra människors synder och förfallet som jag såg i församlingen och förfallet inom kyrkan. Att det blev nog fel någonstans på något sätt. Det blev nog fel någonstans på något sätt. Och jag funderar på det. Vad var det som gick fel? Varför höll jag nästan på att lida skeppsbrott i min tro? Varför försvann den där glädjen, kärleken som jag kände? Den där som bubblar över av ärlighet. Var stod det vägen? Jag tror att felet jag gjorde var det galaterna gjorde. Jag fastnade i en självverkad helgelse. En självverkad helgelseprocess. Och sen blev jag lagisk. Och då börjar man gå ut över andra och spana efter andras fel. Och de egna felen, de ser man inte lika bra. Och hjärtat kallnar. Den första kärleken försvinner. Och det blir inte bra. Det blir inte bra. Så blev det för mig. Det kan jag nog ärligt säga. Min helgelseprocess blev inte bra. Men Gud vare lov och tack. Han har inte svikit ens en sån skitstövel som mig. Han har inte lämnat mig. Utan då det var på väg att stena alldeles helt. Och det var på väg att bli alldeles förstört. Då sopar han till mig riktigt rejält. För så gör ju Gud ibland. Dem jag älskar, den agar jag. Och om vi är äkta barn, då får vi räkna med att Gud agar oss ibland. Det är till vår frälsningsskull som man gör det. Och för mig har det blivit någonting som har... Jag vill inte gå in här på vad det är, men det är någonting som har tagit mig väldigt hårt. Väldigt, väldigt hårt. Mitt kristenliv. Men det har också fört mig tillbaks till glädjen över evangeliet. Glädjen över Kristus. Glädjen över att jag som en syndare får tro mig till ett Guds barn. För det är ju så vi måste tro. Vi kan ju inte tro som rättfärdiga och färdighelgade heliga människor till Guds barn. Vi ska ju tro som syndare. Som brottslingar inför varje Guds bud. Som misslyckade i våran helgelseprocess. Som misslyckade i vårt kristenliv. Som sådana får vi tro att Jesus blod har runnit för oss. Ska man inte ha någon helgelse nu? Är det det jag säger? Man ska inte ha någon helgelse. Jag tror att man ska ha en helgelse. Men jag tror man ska ha rätt helgelse. Man ska ha en helgelse från Herren. Som han verkar på vårat hjärta. Att vi... Oss ankommer det att använda de medel han har gett oss. Bibelläsning, böner, brödragemenskap, brödsbrytelse. Där har vi de nådemedel som Gud har gett. Gå till nattvarden regelbundet. Umgås med andra kristna. Att läsa Bibeln varje dag. Att be. Att låta Gud verka på vårt hjärta. Det finns en berättelse som jag hörde av en predikant då, inom Lästerianska fridsförbundet. Kurt Hellstrand var det förresten. Han hade en predikan om helgelse. Så berättade han om en man som hade hittat Jesus då. Han var så levande, han var så glad, han var så lycklig. Han satte vid Jesu kors. Men så ville han hitta helgelsen också. Han ville ha helgelse i sitt liv. Så han gick ut i världen för att söka helgelse. Och han sökte och sökte, och han gick igenom den ena misären efter den andra. Och någonstans på vägen så känner han, men jag håller på att dö. Min tro håller på att slockna ut. Det är mitt gamla stenhjärta börjar komma tillbaks. Men han visste ju vad han skulle hitta, rättfärdigheten från Gud. Det visste han. Så han kämpade sig tillbaks och släpade sig fram. Till slut kommer han till Jesu kors, och där faller han ner utmattad. Och Jesus, han tittar på honom och ler. Och så säger han, var har du varit mitt barn? Var har du varit så länge? Ja, så säger han då att jag har varit ute i världen och sökt efter helgelsen. Då tittar Jesus på honom igen och ler och säger, jag är din helgelse. Jesus Kristus har blivit oss till rättfärdighet och helgelse. Luther, han säger, ni ska bli vad ni redan är. I trosögonblicket när Jesus blir levande för oss, så är vi så heliga och rena som vi någonsin kommer att bli. Men vi ska låta Gud verka denna helighet i oss. Man kan ju också förhärda sig mot den helige ande och liksom inte vilja bli helgad. Nådens ordning, livets väg till Gud. Ja, hur står det till med mig själv? Är jag på väg på livets väg? Är jag på väg till Gud? Kommer jag att komma fram? Och då måste jag säga att när jag ser på mig själv, på mitt eget hjärta, mitt illfundiga människohjärta, så förtvivlar jag många gånger. För jag gör alla fel som en kristen människa kan göra. Och jag hamnar i alla de diken som man kan ha. Än är det på höger sida i lagiskhet, och ibland är det i vänster sida. Jag tar det för lätt med synden. Ett ständigt famlande mellan diken. Men nej, också när jag ser på Guds trofasthet, att han aldrig lämnar mig, att han ishåller på, att han orkar. Där har jag mitt hopp, att han ska vara med mig. Han som har begynt det goda verket i er, han ska också fullborda det till Kristi tillkommelses dag. Gud har begynt verket, han får slutföra det. Jag klarar inte av det. Jag började den här livsvägen i utkårelsen hos Gud. Och jag ville sluta den i helgelsen, den helgelse som Gud verkar. Inte min helgelse, utan den helgelse som Gud verkar hos Gud. Så då är det alltså början hos Gud, och slutet är också hos Gud. Och jag tror att det är precis så det ska vara. Att han ska vara början och slutet. Och han ska vara den som bär oss på hela den här livsvägen. Och på det får vi lita och tro och hålla oss till. Ära vara Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.